Lyssna på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell Lundgren. Och då säger jag välkommen till Tyresöradion.
Tack så mycket. Jag heter Lars Termblad och bor på Slottevägen 41 i Tyresö.
Och varför sitter vi och pratar med varann?
Ja, ett skäl kan ju vara att jag hade turen här att bli utvald och fick ett stipendium i Tyresö kommuns regi. Och jag skickade in en ansökan och det gick väldigt bra. Jag fick sen ett mejl som talade om att jag hade fått det här tillsammans med en kvinna som håller på med cirkus, Desiree som hon heter. Och vi fick då ta emot diplom och priset på biografen Forellen i Tyresö centrum i början på, ja, var det mars?
Mitten på mars.
Mitten på mars, ja, just det.
Och det var stor gala föreställning. Ja. Mm. Och du förekom ju i Tyresöradion där också när Ann Sandin Lindgren intervjuade dig.
Mm. Ja, vi stod i kön uppe, vi skulle hämta våra kläder och Ann kom och gjorde en kort intervju där.
Mm.
Och ja, det var så det var.
Hon fick med många den
kvällen. Ja, jag förstår det.
Du fick ganska mycket pengar.
Ja, vi fick 15 000 kronor var i stipendier och jag tycker det var väldigt roligt för att de pengarna har jag använt på ett speciellt sätt. De ligger där och jag köpte alltså en drönare för de pengarna.
Ja,
och det passar så bra. Ja,
jag tänkte just fråga vad du skulle köpa, men då har du redan gjort en drönare. Har du tränat att köra den?
Nej, jag har inte gjort det än. Jag håller på att lära mig lite grann med den och jag ska få hjälp sen av en kompis som kan lite mer om det här än vad jag kan. Och alltså min tanke med det här var ju det att nu har jag stått på backen och fotograferat i alla år och utvecklingen går ju framåt. Jag skulle gärna vilja prova att ta lite bilder uppifrån också så att man kan få lite nya vyer.
Du vill sätta en kamera på den här mojängen alltså?
Det finns inbyggd kamera i den.
Det är inbyggd kamera, ja.
Och den hänger i framkanten som upphängd på någonting som heter gimbal, vilket innebär att den är helt skakningsfri. Man kan flyga högt, hur högt man vill och sen man kan både filma och fotografera med den.
Tänk om den flyger bort ifrån
det? Nej, det ska jag inte kunna göra. Alltså, jag har ju ett kontrollinstrument med här som gör att de är så skickligt gjorda då så att man ställer in så att den kan alltid komma tillbaka till utgångspunkten.
Jaha, så den inte landar mitt i skogen uppe i träd?
Nej, det gör det kan ju om man har otur, va? Men normalt sett så ska man ju komma tillbaka där man står helst. Så att det är inga problem med det.
Ja. Ja, var det något som du har längtat efter länge?
Ja, det är det. Det som med all annan teknik kan man säga att det går ju framåt då. De första som kom, det var ungefär som de första digitalkamerorna. De var bra men inte tillräckligt bra om man jämför med idag. Så att idag är den vassaste som finns idag. I den storleken. Det kommer sen naturligtvis finnas ytterligare varianter. Det blir bättre och bättre. Men i stort sett så. Jag tror att det är den bästa man kan få idag. Den här.
Mm. Bästa är gott nog. Ja, brukar man säga.
Absolut.
Och du fick din fina utmärkelse på grund av alla dina fina Tyresöbilder genom åren.
Ja. Och då kan man backa tillbaka. Vi flyttade hit 1961. Och när vi kom hit till Tyresö så bodde vi på Bollmarvägen 2. Och då började man bygga Sikvägen. Och då gick också vägen som går ner till centrum. Det gick bara ner till centrum. Sen var det grusväg förbi centrum ända upp Bollmarvägen hit. Sen gick det ju väldigt snabbt. Man byggde kommunhuset och centrum. På den tiden var heller inte inglasat utan det var ju bara ett stormigt centrum. Blåshålet kallades det för då.
Det var det verkligen. Ja.
Och, men sen har jag rullat på. Jag har ju tagit bilder under den tiden vi har bott här. Och idag är ju lite lättare kan man säga genom att man arbetar digitalt. Då kan man alltså ta flera bilder på olika sätt. Från början så när vi, jag jobbade ju in i stan då som fotograf och hade fotostudio. Och då jobbade vi också med färg naturligtvis men också mycket svartvitt. Och där fanns också eget fotolab så vi framkallade filmen själva och gjorde kopior och sådär. Så att det var ju en sak man fick lära sig som har väldigt mycket nytta av än idag. Att man kan se valörer och andra saker på svartvitt.
Du är alldeles självgående. Nu har du sagt allt jag tänkte fråga dig.
Jaha.
Nej då, inte riktigt allting. Men sen har du gått runt, eller vad jag ska säga, och tagit bilder från exakt samma punkt som du tog de tidiga bilderna från 60-talet på.
Ja, jag är road av att göra bildspel också. Jag har gjort flera olika bildspel. Bland annat har jag gjort det som man kallar då för Bollmora då och nu. Det innebär att jag letar fram gamla bilder som jag har tagit upp på 60-talet och framåt. Och gick tillbaka sen och under fram till idag tagit om bilderna från ungefär samma ställen som det var taget de svartvita och gjort i färg. Och gjort ett bildspel där man då kan se den gamla bilden till vänster och den nya till höger. Med en förklarande text också. Och på det viset kan man alltså visa på ett ganska bra sätt tycker jag hur Tyresö centrum har utvecklats. Jag höll mig just i Tyresö centrum. Det blir kanske för yvigt om man ska gå runt och göra hela Tyresö. Det blir rörigt.
Får du göra flera bildspel. Och ja. Det här ska du visa på Rotary.
Ja, jag fick en inbjudan av Rotary att i början på maj så ska jag visa det för deras grupp på Södergården i Trollbäcken. Och det ska bli spännande tycker jag att visa. Det är kul att visa vad man har gjort.
Ja, absolut. Det är klart. När du har så fina bilder.
Tack.
Du är ju med i fotoklubben också.
Mm. Jag har varit medlem i Tyresö fotoklubb i drygt 10 år. Och det, jag tycker det är kul. Alltså man träffar ju likasinnade. Det blir ju bara foto, foto, foto naturligtvis va. Och det är också meningen. Men, och fotoklubben bedrivs på det sättet att man har tävlingar. Dessutom kommer ofta föredragshållare. Vilket är väldigt trevligt tycker jag. Som har lite nya idéer och visar sina alster hur de jobbar. Och det kan vara porträttfotografer, det kan vara fotografer som varit på Kuba och bott där flera år och visat sina alster. Så att det finns, ja det finns utfärd gör vi också det. Man kan alltså tillsammans med likasinnade göra en utfärd. Det kan vara här i Tyresö, det kan också vara inne i stan, det kan vara var som helst egentligen. Så att nu lite längre fram i april eller maj blir vi snarare så ska vi göra en utfärd ner till Södertörn och gå runt och titta lite grann där.
Mm. De bilder du visar, det är ju företrädesvis hus på.
Ja, det har blivit så nu att jag blev intresserad av att dokumentera mycket av den bebyggelse som finns, som pågår just nu i Tyresö. Och det börjar egentligen med att jag har ju då bilder sedan den gamla Forellskolan, om man börjar där, hur den såg ut. Jag dokumenterade den, för nu är den helt borta. Och jag följer nu lite grann bygget av det som vi kallar för Norra Tyresö centrum, hur det växer. Likaså borta vid projektet Hasselbacken vid Granängsvägen och Bolmavägen. Det var ju bara en gräsplätt från början. Och
en bergväg.
Ja, framförallt en stor bergväg. Och där låg ju då Curry's Corner, eller ja, puben som låg där.
Mm.
Idag är det ju helt annorlunda. Det har vuxit upp en hel stor mängd byggnader.
Det är väldigt intressant att följa dina bilder. Du lägger ju ut dem på några olika Tyresö Facebook-sidor. Mm. Vad är det de heter? Tyresö historia?
Nej, en heter då Alla vi som uppväxta i Tyresö.
Just det.
Tyresöbor. Och aktuella händelser i Bollmora, eller Tyresö, aktuella händelser i Tyresö heter den.
Och det gör ju att så många människor kan ta del av alla dina fina bilder.
Och det där leder ju ofta till att det blir mycket diskussion runt en del bilder. Just när det gäller byggen så förekommer kommentarer om man tycker att det är väldigt fult. Och jag brukar svara i förekommande fall också att jag tycker alla byggen är fula i sig. Därför att de är inte klara än. Men vänta tycker jag att man ska vänta och se tills det är klart hur husen är färdiga. Folk har flyttat in. Det har vuxit upp kanske en park bredvid. Det är grönt och fint och allt sånt där. Och till exempel nu det här projektet som pågår med Petterbordatunneln som ska bli en gångtunnel under Tyresövägen vid Surans lanthandel eller för detta Öringeboden då. Där har också varit en del kommentar att det ser förskräckligt tråkigt ut, och det gör ju också naturligtvis, för det är bara, det är en byggplats, och byggplatser är ju sällan vackra i sig tycker jag.
Och fint eller fult, det ligger ju i betraktarens öga.
Ja, absolut, ja det gör ju det tycker jag. Ja.
Man kanske kan se skönhet i ett bygge också. Ja. Det kanske inte är lika vanligt. Men...
ett annat projekt som jag tittar på, det är borta vid gamla C3L-skolan. Och där har ju vuxit upp tre stycken stora komplex. Det nyaste nu är det som heter Allén. Och det är de husen som ligger närmast Björkbacksvägen ner till rondellen där. Och där var ju bara en stor parkeringsplats från början. Och så att det är också spännande att se. Det blir väl klart om kanske om något år eller ett och ett halvt år ska jag tippa just den delen.
Allt blir ju vackrare när det får växa till sig lite grann. Ja. Man kommer upp lite grönska, lite blommor och fåglar kanske.
Ja, jag tycker det. Alltså den första delen av där borta vid Allén och där man byggde. Nu är den delen klar och det, jag tycker det, folk trivs där. Det verkar väldigt fint tycker jag, med öppet och det är väldigt fint där.
Mm. Jag vet, en del hus har ju stått ett par år nu och det heter Trädgårdsstaden. Mm. Och då tyckte man att ja, men trädgård det är ju bara stenhus.
Mm.
Men så har jag varit inne på en fyrkantig gård mellan de här ganska tidiga husen. Och det blommade ju fullt med agapantus där.
Oh.
Jättefint var det. Så att jag kan förstå namnet Trädgårdsstaden.
Det var ju det jag tänkte på. Jag kommer inte ihåg namnet precis. Men just Trädgårdsstaden är ju det ett bra exempel på hur jag växte upp. Och, det var lite synpunkter också som alla andra byggen att folk tyckte inte var så kul och vackert. Så här. Men idag tycker jag det verkar fint tycker jag.
Ja, det, jag tycker också det verkar fint. Hur länge har du varit intresserad av fotografering? Började du som redan en liten kille?
Ja, jag började väl kanske lite grann i 15-årsåldern. Men då var jag en sån lånad kamera med en bälg på som inte man hade... Det var ingen riktig systemkamera så där, utan man
men
tog
det var ju ingen lådkamera heller. Det var ganska avancerad för att vara då.
Ja, det var bra faktiskt att jobba med. Så det har tagit mycket svartvita bilder. Men då kunde jag inte framkalla utan det kom långt senare. Så det började med att jag jobbade inom ett bilföretag. Och där fanns en fotoklubb. Och där fick jag då lära mig grunderna att framkalla och ta lite bilder.
Så du kunde använda deras mörkrum?
Då? Ja, just det. Ja.
Det var ju en förmån.
Och sen, både på gott och ont var det så att det var en kille till jag som jobbade med det här och drev den klubben. Och det var så mycket jobb på sidan om. Så att jag sa till min fru att jag vet inte vad jag ska göra. För jag orkar inte jobba på nätterna med fotograferingen. Och jobba på dagarna på bilföretaget. Så att jag måste välja. Och då kom jag överens om att jag skulle fortsätta fotokarriären. Och i början var det lite darrigt. För det var inte så mycket kunder och sådär. Va? Men vi höll ut och sen funkade.
Men du, jag måste fråga. Fotograferade du bilar när du jobbade på det företaget?
Nej.
Det var inte ditt arbete att dokumentera bilar?
Nej, jag jobbade egentligen mest med utbildning och kundkontakt och sådana saker. Så att det var ju inte så mycket. Det hade inte räckt med, ja, jag var också ansvarig för bildtagning av den personaltidning som fanns där. Men då hade man inte några moderna. Det var alltså en gammalmodig polaroidkamera.
Jaha, kan du förklara för våra ungdomar vad polaroidkamera är?
Det är alltså en direktkamera kan man säga. Det finns återuppstått idag, men på den tiden var det svartvit film. Så man tog en bild och så trycktes bilden ut ur kameran.
Och det tog någon minut innan
det kom
fram. Först så kom pappret fram, sen kom bilden så småningom.
Och bilden växte långsamt fram på pappret.
Just det, men det var inte klar med det utan då hade man med sig paketet i varje filmrulle. Ett stift kan man säga som man var tvungen att stryka på och fixera bilden. Ja, så att den inte, och det luktade väldigt starkt och sådär och det. Ja, jag har kvar några bilder av de gamla också, men det var ju väldigt långsamt och omständligt att ta bilder på det sättet. Men för personaltidningen dög det då. Mm. För att man tog kanske då ja, 2 bilder i veckan. Mm. Mer än räckte ju då så att säga.
Den där belgkameran som du började med, vilket format var det på de korten som man sa förr i världen? Ja,
den var nog...
6x9?
Ja, det var det. 6x9. Ja.
Och det var... Hur många bilder var det? Då hade man ju en film som man stoppade in i kameran. En hoprullad film som inte tålde ljus. Nej, för då blev det svart.
Ja, det gick inte. Filmen var minst hette... Alltså formatet heter 120. Aha. Och det var, kunde man, beroende på vilken kamera man använde, kunde man få ut då 10 bilder eller 16 bilder. Jag kommer inte ihåg, eller 12 bilder kanske också. Beroende på hur stora de var. Men man använde samma typ av film till alla de kamerorna.
Mm, just det.
Men som du sa, filmen var ju väldigt känslig. Det fick man ladda i mörker och plocka ut. Så att det var ju... Det gick inte att hantera som i dagens minneskort, inte, utan det var en helt annan sak som gällde då.
På ett sätt så kommer det gamla igen. Polaroidkameran gjorde att man fick ett färdigt kort, som man sa. En färdig bild att hålla i handen. Nu när man plåtar med digitalkameran, då har man ju också en färdig bild direkt. Men däremellan så har det varit så att man var tvungen att lämna in en film till fotografen som framkallade filmen. Och sen så gjordes det papperskopior efter den filmen. Har du hållit på och jobbat med förstoringsapparater också då i mörkrummet?
Jajamensan. När det gäller förstoringsapparater måste jag förklara vad det är för någonting egentligen.
Ja, därför att, det kanske är bäst.
På den tiden använde man film och den filmen då måste också framkallas på ett speciellt sätt. Man kunde antingen använda en dosa som man hade framkallningsvätska i och det tog kanske då 5-6-10 minuter att framkalla filmen.
Och det var ganska känsligt de där minuterna.
Ja, det var totalt mörker när man laddar den. Framkallningen kommer man göra sen i ljuset.
Ja, just det. Sen måste man avbryta framkallningen vid rätt tillfälle.
Och sen fick man hälla på sköljvatten och sen fick man fixera filmen och sen ska den sköljas. Så att en normal...
Följas en timme va?
Ja, det kan man göra faktiskt. Under svalt rinnande vatten. Helst 20 grader skulle vara då. Mm. Och sen skulle filmen också torkas. Vilket man hade speciella torkskåp. När man minns det började man undra. Man höll på med nästan. Men
hade man det hemma då hängde man dem bara.
Ja, hängde man,
med något tungt i botten.
Det fanns klämmer med en blytyngd en som man kunde hänga på.
Eller pappersklämmar.
Bara att de hängde rakt. Det gick bra. Sen när man väl har kommit så långt skulle alltså, det fanns fortfarande ingen bild utav detta. Utan det var ju ett svartvitt negativ som måste omvandlas till ett positiv bild.
Vilket det betyder att det ser ut som det gör i verkligheten.
Ja, just det. Ja.
Kan man säga.
Negativt är helt svart, vitt och tvärtom på negativet. I förstoringsapparaten la man då den här negativa filmen och belyste då ett papper, alltså ett fotopapper. Och då framställdes den här bilden på pappret. Man kunde alltså inte se bilden där utan den fick i sin tur, det papper fick i sin tur framkallas i olika bad. Och det växte bilden långsamt fram och då fick man se hur den kom fram då. Och det var ju väldigt spännande egentligen att se det här. I dagens Photoshop kan man ju skugga och maska här men på den tiden man framkallade förstorade bilder fick man använda händerna och skugga för.
Ja, alltså när förstoringsapparaten lyste på fotopappret så kunde man skugga för med sin hand om det behövdes.
Eller också belysa lite längre på vissa ställen, lätta upp ansikten och sådär. Så att en bild kan ju då ta kanske då 10 minuter, 3/4 innan man var helt nöjd med den skulle framkallas. Så det var inga snabba grejer.
Nej, och det var inte så billigt heller att hålla på med det där.
Nej. När apparaterna kostade en hel del och det var ju alltså en bra förstoringsapparat kostade ju rätt mycket pengar på den tiden.
Opemus känner jag igen.
Ja, det fanns andra också.
Ja. Det här var det första programmet med fotografen och stipendiaten Lars Ternblad som berättat lite om fotografins historia och utveckling. Nu fastnar han i mörkrummet.
Men om 3 veckor släpper vi ut honom igen och han får fortsätta berätta om vad som hände i mörkrummet och även utanför. Det är alltså Lars Ternblad ni har hört på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Fortsättning följer. Hej då!
Jag var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har frivilligt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Och då är resan slut den dag.